Ja, idag är det Guds söndag. Det finns många söndagar på kyrkoåret som handlar om vad Gud har gjort eller gör. Men idag är det lite annorlunda, för idag handlar det om vem Gud är. Och man skulle tycka det att det borde ju liksom vara poängen många fler söndagar på året, men nu har vi en söndag som verkligen handlar om Guds person. Och den kallar vi något så romantiskt som heliga trefaldighetsdag. Det låter väl väldigt spännande och lockande. Och vi ska försöka borra lite grann i det här med en trefaldig Gud som dock ryms inom monoteismens ramar. En enda Gud, tre personer. Och det är ju ett tecken så gott som något på att när vi studerar teologi så kan vi inte förvänta oss att begripa allt som vi får kunskap om. En del kunskap meddelas oss trots att det, så att säga, knakar i hjärnkontoret. Den får inte plats riktigt i våra arma huvuden. Och ibland brukar det ju sägas det att man måste lägga lock på förståndet för att bli kristen. Men problemet är ju inte att vi har för mycket, utan vi har för lite. Och det är intressant att läsa olika mystiker, deras gudsupplevelser. Därför de brukar betona just detta att alla ord faller till marken som aska när man närmar sig Gud. Och ofta så betonar man inom djupt mystiska traditioner, om vi kallar det så, att man på sin höjd kan säga något om vem Gud inte är. Han är inte ond. Han sover inte. Men att säga vad Gud är blir på något sätt så ofta opassande på något vis. Jag har läst en del judiska mystiker om, kanske snarare än av, för de är svåra att läsa. Men de tidiga judiska mystikerna, de sa inte att de rörde sig upp till Guds tron, utan de steg ner till Guds tron. Och det var kanske en liten markering av det här att man kan inte använda vanligt språkbruk när man talar om Gud. Och det kan ju vara viktigt att påminna sig, därför att liberalteologin har ju som en av sina främsta ambitioner att skala bort allt som inte människor kan begripa på direkten. Och då har man ju alltså tagit bort hemligheten ur det hela, och mysteriet är borta, och det som återstår är på sin höjd ett dött skelett. När vi närmar oss våra vänner inom övriga monoteistiska religioner så tar de alltid avstånd ifrån våra gudsföreställningar. De tycker att en trefaldig gud är något av det mest enfaldiga de har hört talas om. Och är de lite väluppfostrade så brukar de blinda in det, men jag har också läst framförallt judiska teologer som säger det rakt ut. Och vi kan ju börja med att läsa den bibeltext, den text i Gamla testamentet som är den judiska trosbekännelsen. Femte Moseboks sjätte kapitel, verserna 4 och 5. Hör, Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Hör, Israel, Herren din Gud, Herren är en. Lyssna, Israel. Tron börjar alltid med ett lyssnande sinnelag. Det är trons utgångspunkt. Och ibland möter man människor som har en väldig tro och där man inte riktigt förstår vad öronen är till för. människor som alltså inte är beredda att lyssna till människor. Det är en varningstriangel i det där förstås. Herren vår Gud, Herren är en. Det är alltså det grundläggande i den judiska tron. Islam har ju en något annorlunda bakgrund kan vi säga. Allah fanns ju redan när Mohammed föddes. Hans far hette Abdallah, vilket ju alltså innehåller namnet Allah. Men denna Allah var en av kanske 200-300 gudar i templet i Mekka. Det Mohammed gjorde var att han rensade bort de övriga. Och det här blir ju alltså entalet också väldigt viktigt för förståelsen av Guds person. Hur beskriver då Jesus sin ställning i förhållande till Fadern? Vi kan börja i Johannes 10:e kapitel, för att det är hos Johannes som en del av det här uttalas som tydligast. 24:e versen. Då samlades judarna omkring honom och frågade: hur länge vill du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet till oss. Jesus svarade: jag har sagt det, och ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig, men ni tror inte därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Ja, frågan gällde: är du Messias? Och Jesus svarade: det har jag redan sagt, men det tog ni inte emot. Och sedan så beskriver han sitt förhållande till dem som tror. De lyssnar. Och jag leder dem. Men sen så nöjer han sig inte med det. Utan sen anspelar han på denna judiska trosbekännelsen. Jag och fadern är ett. Och då utlöser han givetvis det fromma raseriet. Och han måste fly därifrån. Jag och fadern är ett. Det kan man alltså vara. Två personer kan vara ett. Och det är ju ett spännande tillstånd. Det måste ju antyda en sorts, ska vi säga, maximum av gemenskap. En sorts gemenskapens fullkomlighet som han talar om här. Och vi kan ju lyssna till hur han uttrycker det lite senare, när han strax före sitt tillfångatagande ber för sina lärjungar. Han säger så här i sin förbön. Det är Johannes 17:e kapitel. Jag ber att de alla ska vara ett, och att så som du, fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att det ska vara ett, liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, för att det ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Ja, det skall vara ett, liksom vi är ett, jag i dem och du i mig. Så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också det skall vara i oss för att världen ska tro att du har sänt mig. Här antyds spännande ting. Okända för oss, i stor utsträckning okända. Här möter vi individualismens sunda upphävande. Det finns ju en kollektivism som i och för sig upphäver individualismen, men som gör det på ett osunt sätt. Nazismen kan vi tänka på till exempel, som satte folket före individen och startade ett världskrig. Men här handlar det på något sätt om att släppa individualismen och göra det på ett sunt sätt. Att få lägga ner sina individgränser, om vi får kalla det så, inför Gud. Han får fullt tillträde till mig, och med tiden får jag också fullt tillträde till honom. Så spännande, så intressant. Och säger Jesus liksom antydningsvis i sin förbön, det är det här det går ut på. Då kommer världen att tro, och det kan man ju förstå. Va? Har de kristna blivit ett? Nej, det kan du väl ändå inte mena. Jo, tänk, vilket under, vilket mirakel. Vi backar lite i Johannes evangelium. Till det 14:e kapitlet, en text som vi bara läste för några söndagar sedan. Filippus sa, Herre, låt oss få se Fadern så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga, låt oss se Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Ja, det är underbart. Fadern är i mig och jag är i Fadern. Jesus bor i mig och det är i Jesus som vi lever och rör oss och är till. Vem är utanpå? Ja, han bor i mig och jag rör mig i honom. Ja. Det här pekar fram emot det som framförallt i uppenbarelseboken kallas för lammets bröllop. Därför att om vi söker inom detta jordelivets ramar efter något att likna det här vid, så är det äktenskapet som hålls fram i Bibeln. Och därför skriver Paulus så här om äktenskapet mellan man och hustru i brevet till Efesus, det 5:e kapitlet. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lemmar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. En stor hemlighet. Så intressant. Ja, det är ju så att man växer ihop i ett äktenskap. Och det gör man ju också ofta i dåliga äktenskap, om man nu får uttrycka det så. Problemtyngda äktenskap. Skilsmässan är alltid en katastrof. Också separationen ur ett äktenskap fyllt av trakasserier, misshandel och elände. Också den skilsmässan är en katastrof. Därför det är ändå som att riva isär någonting som vuxit samman. Och de två har blivit ett kött. Mitt i alla problem, mitt i allt elände. Och det är en stor hemlighet i det här. Mycket som vi inte förstår, även om vi förstår lite grann. Och tror att det är allt sammans. Vi får ju ofta lära oss att sätta gränser, och somliga blir väldigt bra på det där och andra av oss är inte särskilt framgångsrika när det gäller att sätta gränser, utan man släpper in allt möjligt. Och så är det ju i syndens värld. Men vi talar ju nu om det himmelska, det som ska komma, det som vi väntar och så det som vi har en försmak av här i den heliga ande. Just detta att vi kan låta gränserna falla. Vi kan börja utforska vad gemenskap är på allvar. Och som sagt, i ett gott äktenskap kan man börja ana lite grann av det gränslösa tillstånd som himlen talar om. En gränslöshet där man inte riskerar att bli uppäten, utnyttjad eller dominerad, utan där vi kan lita på varann, förtrösta på varann, glädjas åt varann. Det finns två epoker i kyrkans historia då man verkligen har stridit om lärofrågor. Epok nummer två inföll i anslutning till reformationen, då det blev mycket kamp och faktiskt också religionskrig kring frågan om hur tron kan frälsa när inte gärningarna gör det, och vilken tro det i så fall ska vara, vad man ska tro på och hur man ska tro. Men det fanns en tidigare period. Och den inföll i princip mellan två kyrkomöten. Det första hölls i Nicea år 325 efter Kristus förstås, och det andra i Chalcedon år 451. Och det man då diskuterade och debatterade, det var frågan just om den trefaldige guden. Och den uppfattning i ärendet som vi har idag och som till sist stadfästes i diverse trosbekännelser, den klubbade man så att säga i Chalcedon 451. Alla höll inte med om den. I den östliga kyrkan finns det grupper som till exempel menar att Jesus bara var sann människa och inte också sann Gud. Utan det var ju naturligtvis mycket kring Jesu person som diskussionerna handlade. Och var Jesus till exempel Gud av samma substans som fadern? Man hade inget bra ord för det där, och det kan man ju förstå. Men meningen var han lika mycket Gud, var han Gud på samma sätt? Och när man till sist kom fram till ett ja på den här punkten, så hade man naturligtvis goda bibelord att läsa, vi ska strax göra det. Men han var också sann människa. Och jag tycker att Paulus sammanfattar de här frågorna väldigt väl i det som vi ofta brukar kalla för Kristushymnen i Filipperbrevets andra kapitel. Det finns ju några verser som vi ofta citerar och med all rätt. Paulus skriver: "Var så till sinne som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren." Ja, han var till i Guds gestalt, fullt jämlik med Fadern. Men han räknade inte tillvaron som Gud som ett segerbyte. Varför skriver Paulus så? Ja, som ett rövat byte, står det egentligen. Ja, det var ju det människan ville göra i syndafallet. Hon ville skaffa sig jämlikhet med Gud. Hon ville röva till sig gudomlighet. Jesus Kristus är jämlik med Fadern. Men han hanterar inte sin jämlikhet som den syndiga människan, utan han kan till fullo avstå från den när han gör sig till människa. Och därmed blir han ju människa på ett annat sätt, i en annan mening än vi som är Adams och Evas barn. Han var till det yttre som en människa, står det sedan. Och det är en fras som är lite knepig att översätta kanske. Men här finns nu ett ord som kan översättas med avbild. Han gör sig till människans avbild. Människan som skulle vara Guds avbild vill göra sig till Gud. Guds son gör sig till människans avbild för att kunna bära konsekvensen av människans överträdelse. För det är en överträdelse av en av Gud given gräns att vilja röva till sig gudomlig identitet. Målet är ju istället full gemenskap med Gud. Men det är ju ändå något annat. Gud är fortfarande Gud. Jesus är alltså sann Gud och sann människa. Och han gör sig till människans avbild. Slutet på den här texten är ju lite förbryllande. I Jesu namn ska alla knän böja sig i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor ska bekänna att Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Det låter ju som alla blir frälsta. Men det behöver det ju inte vara. Att erkänna att Jesus Kristus är Herren, det kan ju vara ett alldeles sakligt konstaterande. Motvilligt, men dock. Det finns ingen möjlighet längre att prata bort det. Men man skulle fortfarande gärna önska att det gick. Vi får väl se hur det blir med den saken. Men när alla bekänner att Jesus är Herren, så står det i många översättningar att de ska bekänna att han är Herre. Och då blir det ju ett personligt förhållande. Men Herren, det är alltså Adonai, det är Herren, Herren som omtalas på många ställen i Gamla testamentet. Att Jesus är Herren. Och då kommer vi in på en spännande och intressant fråga. Nämligen den att när vi talar om Guds treenighet så verkar det ju som om Gamla testamentet förnekade detta. Och en from jude avfärdar ju treenigheten blankt och säger det. Det finns ingenting i Gamla testamentet, alltså i den hebreiska bibeln som ger stöd för den tanken. Men på väldigt många ställen i Gamla testamentet står det som i Första Mosebok 15. Jag läser bara första versen. Därefter kom Herrens ord till Abram i en syn. Han sa: "Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor." Herrens ord. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Herrens ord kom till Jeremia, Herrens ord kom till Hesekiel, Herrens ord kom till Abraham och så vidare. Oj, vad Herrens ord är verksam. Här kommer han till och med i en syn. Abraham såg någon. Vem såg han? Jo, han såg sonen, inte fadern. Johannes skriver i sitt första kapitel: "Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern, som sitter i faderns knä, står det faktiskt, har gjort honom känd." Ingen har någonsin sett Gud. Vem menas? Jo, fadern. Ingen har sett fadern. Men den enfödde som själv är Gud, han uppenbarar för oss vem fadern är. Och det gör han alltså också genom Gamla testamentets historia. Om vi tar Johannes prologen igen. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Fadern säger: "Var det ljus." Och sonen som är ordet, genom honom uppstår allt. Allt skapat har uppstått genom honom och finns till för hans skull och hålls samman genom honom. För att nu ta några citat ur Kolosserbrevet. Så att Hela vägen genom Gamla testamentet så är det ju i första hand sonen som är aktiv. Han heter ju ännu inte Jesus. Han är inte född som människa. Men det är sonen som uppenbarar sig. Det är sonen som handlar. Det är han som stiger ner på Horebs berg och sluter förbund med folket. Det är han som också uppenbarar sig för Mose i den här texten som vi läste förut, när Mose får se den brinnande busken. För där står det så här: där uppenbarade sig Herrens ängel för honom. Ordet ängel betyder sändebud, kort och gott. Man behöver inte ha vingar för det. Utan uttrycket Herrens ängel finns på ganska många ställen i Gamla testamentet. Och betyder någonting mer än vanliga änglar. En person som är Gud. Och bara några rader senare, när Herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken. Ja, Herrens ängel finns i busken, och busken brinner och brinner inte upp. Och plötsligt så är det Gud som talar ur busken. Och han ger namnet: "Jag är den jag är." Och det gudsnamnet, det tar ju Jesus i sin mun för att liksom betona att det är han som är historiens Gud, Israels Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Vi ska läsa några rader ur Markus evangelium när Jesus står inför Kaifas. Då reste sig översteprästen och steg fram och frågade Jesus: "Svarar du inte på vad dessa vittnar mot dig?" Men Jesus teg och svarade inte. Översteprästen frågade honom vidare: "Är du Messias, den välsignade son?" Jesus svarade: "Jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln." Då rev översteprästen sönder sina kläder och sa: "Behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen, vad anser ni?" Alla fann de honom skyldig till döden. I Jesaja finns ju mycket av de djupaste uppenbarelserna. Jag ska sluta med två citat. Det ena från 11:e kapitlet. "Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila, anden med vishet och förstånd, anden med råd och styrka, anden med kunskap och fruktan för Herren. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör, utan med rättfärdighet ska han döma de fattiga. Med rättvisa ska han få rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin muns stav, med sina läppars andedräkt döda de ogudaktiga." Här har vi nu en person, en ättling till Isai, alltså Davids hus. "Över honom ska Herrens ande vila, och han ska ha sin glädje i Herrens fruktan." Och här finns alltså fadern, här finns anden, och här finns nu sonen förebådad i Messias gestalt. Och när vi läser om att Jesus inte behöll sin likhet, jämlikhet med fadern som ett rövat byte, så tycker jag att man får det starkaste vittnesbördet om hans härlighet före inkarnationen, just när Jesaja blir kallad till tjänst. För det är ju alltså Jesus han möter i templet, fast han inte heter Jesus ännu. "I det år då kung Uzia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andra: Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag: Ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar, och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot." Dörrposterna och trösklarna skakade. Herren uppenbarar sig, han som sedan blir människa. Och det är i den fullständiga gemenskapen mellan fader, son och ande, att man inte kan spela ut den ene mot den andra. Det är ju kännetecknet på en polyteism, alltså att man har många gudar. De har varsitt revir, man kan vädja till den ena om det inte går med den andra. Här finns den fullkomliga gemenskap som vi bara i lyckliga stunder kan förnimma någonting av i det här jordelivet. Och I den kärlekens förening finns tre personer, för oss urskiljbara personer, i en fullkomlig enhet. Det är inte allt vi kan begripa, men enhetens evangelium griper oss. Enhet stavas alltid med ett litet R i början. Renhet och enhet går alltid ihop. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du ger oss en bild av en total öppenhet, en total gemenskap. En gemenskap som vi bara vagt kan föreställa oss, men som vi är på väg till. Du har kallat oss, du drar oss in i den. Och vi får se fram emot att du fullbordar ditt verk. Att vi får i evighet glädja oss åt att all ensamhet, all övergivenhet, all misstro, all förtvivlan, all vrede, allt hat, är borta. Att du har dragit oss in i en gemenskap som är en frihet som vi inte kunde tänka oss. Herre, vi lovar dig och vi gläder oss åt att du har uppenbarat dig i våra liv. Amen.